Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan VIS, som idag handlar om förändringsledning under och efter pandemin. Jag som håller i samtalet här heter Thomas Johansson och min gäst i studion är Love Lönnroth som är managementkonsult sedan många år tillbaks. Jobbar med förändringsledning och har nyligen kommit ut med boken Ut ur boxen förändringsledning på riktigt. Varmt välkommen till programmet, Love.
Tack.
Det är ju så här, Love, att vuxenutbildningen fick över en natt ställa om från lärarledda lektioner till distansundervisning. Och det här var ju en sån här hypersnabb digital transformation som vi tvingades in i, oavsett om vi vill eller inte. Men du menar att det finns stora möjligheter i det här också?
Ja, men absolut. Därför att nu är vi i ett helt annat läge än normalläget. Om man tänker att normalläget i många förvaltningar som vuxenutbildningen tillhör innebär mycket att man jobbar i sitt stuprör, man jobbar med sina speciella frågor. Det är svårt att komma fram med större förändringar. Så plötsligt är vi helt utanför det normalläget. Och då öppnar sig en massa möjligheter för man pratar med varann. Man går över gränserna, man är tvungen att lösa saker tillsammans. Och det blir ett skifte i hur man tänker och hur man agerar. Så att, absolut.
Och du har sett flera exempel på när det här har hänt i organisationer och där man har fått en väldigt kraftfull effekt.
Ja, men jag har sett det tidigare, just de här krislägena, att det är då det händer. Som en verksamhet som jag jobbade med för många år sedan, de hade en stor lagerverksamhet. Där hade de en hel del problem när det kommer till hur man skulle jobba tillsammans, och det fanns konflikter. Och sen så en vinter när det blev väldigt mycket snö så rasade halva taket in på lagret och man var tvungen att lösa problemet. Och efter det så löste man massa andra saker också, berättade man om långt senare, just för att alla kom samman under krisen. Så jag tror att det är precis samma utveckling nu som vi ser under pandemin. Jag har sett i andra sammanhang också att det skapar någonting, en annan anda om vi säger så.
Så det händer någonting i människor, men också mellan människor.
Ja, men det gör ju det. Och jag tror att många som har varit i kriser känner igen det där. Att när man väl är i det här akuta läget så kommer man samman. Man har ett gemensamt mål. Man har liksom i det här fallet en fiende som är ett virus. Man pratar med varandra på ett annat sätt. Det är bara att titta på alla som nu pratar med sina grannar och hjälper till med inköp och saker som man kanske inte gjorde tidigare. Så att det skapar ju ett utrymme för att gemensamt ta sig an frågor som man har kanske varit låst i tidigare. Absolut.
Mm. Och jag förutsätter att du också ser stora möjligheter inom vuxenutbildningen.
Ja, men jag tror det, för att i utbildningen nu när man har varit tvungen att ställa om snabbt till lärande på distans, så har man ju upptäckt att man kunde göra det som en del kanske har brottats med i år. Att få hända, och så händer det plötsligt. För att det har varit en lång omställning. Och jag tror att i det läget så börjar man också se andra saker som man kan ändra på. Just därför att man har ett annat sätt att lösa problem. Det finns liksom en positiv attityd. Så att jag tror absolut att det kan ge upphov till liksom större förändringar förutom själva distansundervisningen i sig i det här läget, om man fortsätter tänka vad kan vi jobba med härnäst.
Och som jag sa då inledningsvis så kommer den här förändringen som vi är inne i nu på grund av en kris, vi tvingas in i det här. Vilka fallgropar finns det i det här fallet?
Jag tror att det finns väl några typiska fallgropar som är till exempel att man snabbt är tvungen att ta fram lösningar som kanske inte är de bästa lösningarna, men det är någonting man lappar ihop. Och sen finns det alltid en risk att de där blir bestående. För att man har löst det på någon nivå och egentligen om man ska göra det ordentligt så skulle man behöva jobba vidare och med lösningen. Men man kanske inte riktigt mäktar med den när väl krisen är över, utan den förblir. Så att det kan ju bli lite grann utav det klassiska ett lapptäcke av lite olika snabba lösningar som inte är liksom helt optimala. Så det är väl en typisk fallgrop som kan ske. Och just det här att man låter grejer vara kvar som man har löst individuellt på olika ställen på lite olika sätt. Men man tar inget grepp sen utan det förblir. Så det tror jag är typiskt den fallgropen som kan uppstå i ett krisläge.
Mm. Och hur tycker du att man kan förhålla sig till de fallgroparna? Hur kan man attackera dem så att de inte blir reella?
Jag tror att det är så att vissa saker måste man bara ta tag i och lösa snabbt, så är det. Jag tror att det är viktigt dock att man redan under krisen ganska tidigt börjar fundera över, ja, men vilka grejer är det som vi vill gå vidare med och utveckla om vi tittar på hur vi vill ha det efter den här krisen. Och ta tag i dem och inte nöjer sig med de här snabba, enkla lösningarna, utan faktiskt att jobba medan man har möjlighet, medan folk är öppna för att göra på nya sätt. Men prioritera ganska hårt då i vad man tar vidare och vad man tycker är okej på en godtagbar nivå. Så att man inte försöker ge sig på allt på en gång, det tror jag är viktigt.
Mm. Och jag antar när man står mitt i en sån här dramatisk förändring så har man fullt upp med att klara bara verksamheten. Men du menar att det är också viktigt att ta den här utvärderingen?
Jag tror det, att det är viktigt att redan i det ta möjligheten, ta chansen att utveckla grejer som man vill lösa och som man har velat lösa sedan lång tid där. Det är bara att titta på distansutbildning till exempel. Det är väl typ så här fråga som många har brottats med och tänkt, hur ska vi lösa det här? Och så plötsligt över natt nästan så löser man det. Och så är det ju, det här ger ju en fantastisk möjlighet som finns nu. För att rätt snart när krisen är överstånden så går man tillbaka till liksom ett läge som man kanske hade innan, där saker och ting blir ganska svåra och det tar lång tid och det är konfliktfyllt. Så att det gäller ju faktiskt att se möjligheter nu att ta vara på de lösningar man har börjat bygga och den samförståndsanda som skapas. Det tror jag är viktigt. Och skulle jag säga, göra snabba utvärderingar av vad man tycker funkar bra och vad man vill ta vidare. Och inte begrava den så här långbänk till megautredning om allting. För då kommer man inte vara klar med den förrän chansen är förbi. Utan mer att ta de snabba grejerna man ser att det här är grejer vi faktiskt ser att vi vill lösa. Som är viktigt att lösa, det vill säga att vi har möjlighet att göra det. Och ta vara på dem så att man inte gör de här typen av långa utvärderingar efter krisen. För det kommer liksom inte ge lika mycket. Så det är väl mitt främsta tips egentligen i hur man ska tänka. Att sätta igång tidigt med de här snabba utvärderingarna och inte vänta med det.
Mm. Så det gäller att smida medan hjärnet är varmt, kort sagt.
Så kan man väl säga, precis det. Och som man brukar säga att kineserna säger, jag vet inte om det är sant, men att tecknet för kris ska också vara tecknet för möjlighet.
Och utnyttja det här förändrade mindset som du gav uttryck för, som finns hos människor, en slags kreativitet, är det det eller?
Ja, men jag skulle nog säga att det uppstår en slags kreativt mindset på alla nivåer. Vi pratar om tjänstemän och politiker, det kan ju vara privata utförare som, alltså på, där man plötsligt talar samma språk, man har liksom samma problem. Det gör ju det här, som sagt, att man jobbar tillsammans och man talar tillsammans. För att typiskt i förvaltningarna så är det så att man talar till varann hela tiden. Man utfärdar instruktioner och man liksom berättar för andra hur de ska göra. Men nu blir det en större jämnbördighet inför den här krisen. Där ingen heller har den färdiga lösningen. Så jag tror att den är viktig. Att här kan man, i det jämnbördiga förhållandet, så blir man kreativ. För att det är inte någon annan som står och instruerar hur du ska göra. Utan vi löser det tillsammans. Vi båda lite så att säga nybörjare inför det här problemet. Och det tror jag är viktigt. Det är det som skapar den här samförståndet och problemlösar attityden.
Mm. Men hur gör man för att inte då falla tillbaks i det här business as usual eller det gamla mindsetet som vi hade innan? Du säger att det gäller att stå på här medan den här processen är igång, men vad gör man rent konkret så att den inte dör?
Jag skulle säga att man börjar jobba med någon form av idé, kallar det för vision, för hur vill vi ha det sen? Hur vill vi ha det när den här pandemin är över? När läget är under kontroll igen? Vad tar vi tillvara på för möjligheter? Och börja ha den liksom möjlighetsorienterade samtalet så tidigt som möjligt och ta beslut kring att sätta ner foten och säga så här vill vi ha det. De här grejerna vill vi behålla. Vi vill kunna ha den här distansundervisningen. Vi vill ha den här förmågan fortsatt. Vi vill ha de här samtalen och dialogerna som vi haft. Vi vill ha den andan. Så att man fortsätter liksom att jobba vidare med det och inte stannar upp. Och liksom stannar till och sätter sig och ska tänka jättelänge, utan sätter igång och jobba, bestämma. Nu ska vi ha det så här och börja jobba för det.
Mm.
Så fort som möjligt.
Mm. Och du är ju expert på förändringsledning och hur man håller liv i det helt enkelt. Jag tänker att Skräckexemplet är väl en konferens som man har som är otroligt inspirerande, och sen så redan på måndag så är man tillbaka i gamla hjulspår.
Framförallt så handlar det om att man är lite, ser samma problem eller ser samma möjlighet, tror jag. Det är i alla fall min insikt, tycker jag, genom åren som jag har jobbat med det. Det är ju att det som ofta saknas, det är att det finns den här, liksom, vad man kallar det för meningsskapande processen, där människor som är inblandade i förändringen känner att det är meningsfullt. Och det kräver dialog, det kräver samtal. Så den biten är superviktig, att ha det samtalet. Och det öppnar ju som sagt upp då. För att tar man konferenser så är ju dilemmat att det är några som åker dit och blir superinspirerade. Så kommer de tillbaka igen och de andra fattar ingenting. Här är vi alla med om samma sak samtidigt. Så man kan väl säga att pandemin skapar en slags megakonferensläge där vi alla liksom ser lite samma sak. Och det gör just att då har vi en annan plattform att stå på. Och då kan man passa på att prata om hur vill vi ha de här sakerna. Som sagt, både det här med tekniken som man plötsligt tar till sig på ett annat sätt, och det kan vara nya pedagogiska metoder, det kan liksom vara utveckling som så här skulle vilja ha det, eller det kan också vara förhållandet till leverantörer mellan utförare och beställare. Det kanske finns liksom att man har uppnått en ny samtalsnivå som man vill behålla, och då är det viktigt att man liksom tänker till tillsammans på hur vill vi ha det sen, vilka beslut kan vi ta som innebär att vi kan fortsätta jobba på det här sättet. Utmana lite de existerande systemen, och det tror jag man vågar göra för man blir lite modigare då under det här läget. Så att se till att man skapar de mötena och kommer framåt och tar fram någon sorts gemensam, kallar det för strategi eller plan för hur vi ska ha det efter krisen. Så att man får ner det också i dokument. Det är viktigt i alla förvaltningar, det måste liksom ner i och dokumenteras. Och det tror jag man ska på den bollen så fort man bara kan.
Med din långa erfarenhet, vad är det för typ av förändringsarbete, förändringsledning som håller över tid?
Jag skulle säga att det som jag tror är viktigt, det är att förändringsledning, om man ska hålla över tid, behöver vara en kreativ process där man jobbar med tanken att vi vet inte exakt vart vi ska och hur det kommer se ut när vi är där. Men vi kan skapa det tillsammans. Och det är skilt ifrån ett annat mindset, en annan tanke som är att det finns en färdig form där vi bara behöver identifiera den formen som passar bäst, och sen så kan vi följa exakta instruktioner om hur vi tar oss dit. För då har man idén om att framtiden redan är skapad, att den redan finns. Så jag tror att det är viktigt att se förändringsledning som att skapa något nytt, jobba med kreativitet och att man skapar tillsammans. Och att man har en ödmjukhet inför att vi vet inte exakt vart vi ska och hur det kommer se ut när vi är där. För att jag tror att många tar miste på förändringsledning och det man kan kalla för best practice. Eller alltså ett traditionellt sätt att se på utveckling och förändring som innebär att det finns det här idealsättet. Och jag skulle vilja säga att idag så vet vi inte vad som är idealsättet. Det är så mycket ovissa faktorer, det ser så olika ut inom olika ställen. Så att därför så behöver man liksom, om man ska jobba med förändring hållbart, så behöver man ha ett annat sätt att ta sig an det. Som utgår från kreativitet som en attityd och som ett mindset. Och där tror jag att många har en lång väg att gå. Inte minst i förvaltningar där man är så van att tänka att det finns en regel. Det finns liksom någonting som är färdigt som vi kan hålla oss i. Det finns en färdig process. Och det skulle jag säga att det finns det inte. Man behöver skapa det.
Mm. För vi går ju mot en framtid där allting, eller vi är där redan, där allt går allt fortare snarare. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Så jag tolkar det på dig som att nyckeln är att göra det här till en del av ens kultur.
Jag tror det. Jag tänker särskilt nu när vi pratar inför en publik som jobbar med vuxenutbildning, så skulle jag säga att hela utbildningsväsendet går igenom en sån här förändring som någonstans, man pratar om livslångt lärande, som någonstans bygger på insikten om att det är inte färdigt. Du är inte klar med skolan när du har gått igenom grundskolan och gymnasiet och kanske universitetet. Du måste fortsätta utveckla det, för att det händer så otroligt mycket. Det är så komplext så att vi kan inte upphöra. Utvecklingen. Och på samma sätt tror jag man måste tänka när det kommer till förvaltning och hur vi jobbar med våra verksamheter, att vi kan inte upphöra utvecklas, vi måste utvecklas hela tiden. Förändring är en konstant, det är någonting vi gör hela tiden. Och då behöver vi liksom ha en kapacitet att jobba med det, för att vi har under lång, lång tid tänkt att vi kan lägga in saker i förvaltning och så kan vi liksom göra som vi alltid har gjort och skapa processer som är väldigt rigida och fasta. Och det tänkandet tror jag vi behöver sluta med. Vi behöver utvecklas hela tiden, både som människor och som organisationer. Och det tror jag är en jätteviktig roll och se det.
Och avslutningsvis här, Love, har du några tips rörande ledarskap och förändringar inom framförallt utbildning?
Ja, och jag tänker, om vi tänker nu på pandemin som pågår, så att vi alla har lärt oss att man måste våga göra, man måste testa, och det kan gå fel och då gör man om. Och det tankesättet tror jag vi ska behålla, att våga göra om, att det är inte hela världen om någonting blir fel. Att ha mer en mentalitet att hela tiden pröva, så det är viktigt. Och jag tror också att man måste våga ta kritik och man måste våga ge feedback på vad är det som funkar, vad är det som inte funkar. Hur kan vi förbättra saker och ting och se oss hela tiden som förbättringsbara. Det tror jag är en annan viktig sak när det kommer till liksom hur vi ska tänka framåt. Också tror jag är viktigt i förändringen nu, så upptäcker vi att vi har inte tid med den här vanliga liksom processen, hierarkiska processen, som är att ett beslut ska eskaleras till en chef och sen ska det eskaleras till en högre chef och sen så småningom få liksom ett beslut och så vidare, för det tar så lång tid. Och jag tror att vi behöver tänka så mer, att vi går mot mer självledarskap. Det har vi varit tvungna nu under krisen, men jag tror vi ska tänka så överlag, att hur kan jag hjälpa dig att leda dig själv? Och det borde vara min roll som ledare, för att det är då vi får förändring och utveckling, när folk liksom vågar leda sig själva, vågar ta bollen. Det tror jag är jätteviktigt att tänka på det. Och därmed att skapa förutsättningar för utveckling och också ha respekt för att alla springer inte lika fort. Man jobbar på lite olika sätt. Man måste nog ge utrymme för lite olika sätt att hantera olika frågeställningar, så länge man ser att det rör sig åt rätt håll. Det tror jag också är viktigt. Och under pandemin nu, så som sagt, vi alla blir ju väldigt jämställda genom att vi alla är utsatta för samma situation. Och det är att ta med sig lite den insikten.
Mm. Bra. Stort tack för att du ville vara med i programmet här och dela med dig av dina kunskaper och insikter. Och när vi satt här och pratade inför programmet, så sa du faktiskt vid ett tillfälle, tack vare krisen. Är det så man faktiskt skulle kunna se det här, även om den för med sig många hemska saker också?
Ja, men det tror jag att absolut. När det inträffar så här plötsligt snabb händelse, så alla plötsligt ställer om sina hjärnor, så uppstår det ju massa möjligheter. Så jag tror faktiskt att man också får tänka så, att det finns positiva effekter av den här krisen.
Och då måste man våga ta de möjligheterna.
Jag tycker man ska ta de möjligheterna, för att det kommer inte tillbaka på samma sätt, hoppas jag, inom kort. För det vore ju hemskt om det ska vara så. Utan jag tycker man kan ta det här som kanske ett avstamp. För jag tror vi kommer prata mycket om före corona och efter corona. Det kommer vi göra ett tag. Och jag tror att vi står inför ett läge också med ekonomisk nedgång och massa utmaningar på arbetsmarknaden och annat. Så att jag tror att vi behöver verkligen ta vara på den kraften som det här skapar och göra något bra utav det. För det måste vi. För vi har många, många år kvar som vi behöver jobba vidare i tuffa tider.
Vad bra. Stort tack, Love Lundroth.
Tack ska du ha.
Och tack till dig som har lyssnat. På återhörande.